Hur klarar man sig i en bransch där jobbmöjligheterna gått upp i rök? Inom kulturbranschen växer frustrationen och pandemin blottlägger en kultursyn som återspeglar en oförståelse för kulturens inverkan på våra liv. För många inom kulturbranschen närmar sig smärtgränsen. Nu efterlyser man ekonomiskt stöd, men även förståelse. Det här är nyhetspodden bakom rubrikerna, som den här gången gästas av sopranen och konstnärliga ledaren Kajsa Dahlbäck och Vasabladets kulturchef Patrik Back. Mitt namn är Patrik Sjöholm. Under coronapandemin har vi läst många rubriker som vittnar om en hårt drabbad kulturbransch. Restriktioner i samhället har fört med sig inställda konserter och pjäser. Och för en tid sedan så kunde vi läsa i Vasabladet om artister som funderat på att byta bransch på grund av att inkomsten så gott som försvunnit. För att få en inblick i kulturbranschens kris så har vi bjudit in Kajsa Dahlbäck till podden. Du är sopran och konstnärlig ledare för Vasa Barock samt ensemblen Earthly Angels. Välkommen, Kajsa.
Tack ska du ha.
Hur skulle du beskriva din situation nu när vi som snart har levt ett helt år med pandemi och restriktioner?
Ja, det började ju med någon sorts overklighetskänsla där förra våren. Man tänkte att, vad är det här? Vi har aldrig varit med om någonting liknande. Om man själv har någon gång blivit sjuk, så då har man ju varit utan cake och kanske hamnat att inhibera någonting, men aldrig någonting på det här viset. Sen under sommaren så då kände vi ju liksom att yes, att nu gör vi liksom coronaplaner för alla våra konserter och festivaler och det blir nog bra det här. Gjorde om budgetarna så att de skulle liksom klara av då väldigt små biljettintäkter. Det fanns bidrag att få från ministeriet. Vasa Barock fick också liksom exakt den summa vi sökte faktiskt, så att då var det möjligt att ha verksamhet. Under hösten kunde man också ha en hel del verksamhet. Det var ju förstås, det fanns minst 4 olika genomförande planer för varje konsert, men det var ändå möjligt att göra någonting. Men nu sen 2 månader tillbaka, det var ju i slutet av november, så har det ju varit liksom nedstängt. Alltså ingenting. Vi har blivit utlovade nya stödformer som jag då förstod att skulle vara någonting i likhet med det som UKM delade ut i somras. Men det har inte hörts någonting av det, utan det som har funnits var ju det här kostnadsstödet som är väldigt illa lämpat för vår bransch, för att man fungerar ju väldigt mycket på freelance basis. Så att de fortlöpande kostnader som det kostnadsstödet som förstås var ämnat för, det passar inte åt oss. Så nu, min uppfattning är att vi har fått näringsförbud i praktiken. Och det tycker jag är väldigt allvarligt. Jag kan inte förstå att man inte i brådskande ordning fixar någon sorts stödformer så att vi kan börja streama mycket mera. Liksom ha någon typ av verksamhet. För att det är ju inte så att vi ifrågasätter inte vikten av restriktioner medan vi väntar på att vaccinationsgraden ska vara tillräckligt hög. Det är inte det som det handlar om alls, att vi skulle liksom ifrågasätta expertisen. Men det att branscherna blir så väldigt olika behandlade och de då stöd som vi nu skulle behöva för att vi har drabbats så hårt inom kulturbranschen, det är fullkomligt lyser med sin frånvaro. Vi har heller inte fått något besked om när den här totala nedstängningen ska ta slut. Så det är nog, just nu är tillvaron liksom, det är som ett vakuum. Så, och jag tycker att just det allvarliga i det här är att vi har faktiskt rätt att arbeta. Det är liksom en grundläggande rättighet i det här landet. Och man har helt sonika stängt ner vår bransch utan att ge oss stöd som skulle vara lämpat för vår bransch. De stora teatrarna och Nationaloperan fick ju ett extra stöd i slutet av hösten. Och det kommer de ju, det behövde de ju verkligen, eftersom de har många fastanställda som behöver få sina löner utbetalda trots att man inte har föreställningar. Men vi som inte liksom riktigt passar in där, så jag tycker att vi har lämnats helt vind för våg.
Mm. Hur länge tror du att ni kommer att befinna er i det här vakuumet? För att de där restriktionerna, striktare restriktionerna där i slutet av november, det var ju lite överraskande då, i ett österbottniskt perspektiv, för det kändes för första gången lite mer förebyggande, proaktiva. Läget var ju nästan på väg mot, kan man tänka sig, en förbättring då. Men att det var ett proaktivt beslut inför jul och sånt. Och många blev ju överraskade då och tvingades ställa in julkonserter och dylikt. Och där startade ju den vakuumsituationen. Vad tror du, hur länge fortsätter det så här?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är en mycket märklig situation det här. För att man sa då liksom, mantrat var så här, att belastetan joulu, vi ska rädda julen. Och då är ju frågan, alltså att julen förstördes just, vem ska ge, hur ska musikernas ungar få några julklappar med den här farten, sådär karikerat. Men sen blev ju alla väldigt överraskade av de här virusmutationerna. Och det är ju där, tycker jag, som det stora frågetecknet, att ingen vet. Och nu med vaccinleveranserna är det precis samma sak, många stora frågetecken. Men jag upplever att vår bransch kan inte förbjudas att vara verksam medan vi väntar. Som sagt, vi fattar de här restriktionerna liksom så här på ett principiellt plan för att rädda liv, undvika att sjukvården blir överbelastad. Men nu skulle det nog vara dags att med väldigt snabb tidtabell fixa fram nya stödformer åt vår bransch. Precis igår kom det en ny liksom undersökning om hur olika branscher har drabbats, hur omsättningen har sjunkit liksom under år 2020. Så flygbranschen var uppenbarligen den som mest hade lidit då, tappade mest i omsättning. Men på andra plats kommer kulturen. Och först efter det, turism. Så det säger ju någonting, alltså att mattan har helt dragits undan för vår bransch. Och det finns inga utsikter, vi vet ingenting. Vi trodde redan före jul att det skulle komma nya stödformer som vi skulle kunna söka, så att vi skulle kunna ha verksamhet under hela våren. Men ingenting. På över 2 månader. Det är bedrövligt.
Mm. Hur ser du på det här? Det som ju kom då före jul var ju att ministeriet tillsatte den här arbetsgruppen för corona. Säkra evenemang, vilket då kulturfältet hade jobbat sedan våren på, till exempel alla teatrar. Ser du någonting sådär som inte redan existerar, som ni själva har jobbat fram, som någon annan skulle kunna komma fram till för att göra evenemang mer coronasäkra och erbjuda en öppning här så småningom för att arrangera?
Alltså när vi hörde om det här så var det ju, alltså vi skrattar ju bara, att kära någon, Vasa Barock hade ju också en coronaplan redan i augusti. Vi hade en exakt karta på hur alla människor kommer in i kyrkan och går ut därifrån utan att liksom krocka med varann. Alltså det fanns massiva planer och det har förstås alla teatrar och konsertsalar redan haft. Men så som jag förstod det så var det ett uttryckligt krav från ministeriehåll att de skulle först ha en arbetsgrupp och liksom då ha en sån här plan för säkra evenemang. Nåja, nu finns den ju. Men det som vi just nu behöver är ju inkomster som täcker upp för alla de förlorade inkomster som vi har. Alltså biljettintäkter, samarbetsintäkter från olika liksom, med festivaler och sådant. Så att nu skulle det behövas en likadan stödomgång som ministeriet hade i somras. Och nu med väldigt snabb tidtabell. För att jag tänker att om man till exempel inom februari skulle kunna ha en ansökningsomgång, så utvärderar väl de det kanske i mars. Så får man svar kanske i april. Men då har våren redan gått. Det får redan. Men det som man kanske lokalt skulle kunna göra, eftersom vi sitter här i Vasabladet, så här lokalt Jag vet att vissa kommuner har ju faktiskt haft extra bidrag för kulturevenemang som har måste liksom arbetas om. Att det skulle vara min hälsning här till Vasa stads beslutsfattare. Gör en extra stödomgång. Men nu liksom, nu direkt 50 000. Det kommer inte att liksom fälla stadens ekonomi för hela året, men det skulle skapa väldigt mycket på något sätt gemenskap och sån glädje över att vi fixar det här också i Vasa. Att inte ha Vasa Barock har inte fått liksom någon möjlighet till någon sorts extra lokala stöd, och vi verkar ju ändå väldigt, väldigt lokalt här. Och förstås inte bara vi, utan många andra evenemangsarrangörer också.
Det är ju jättesvårt att svara på, men finns det en sån här potentiella smärtgränser? Det beror ju förstås på om det är ett festival eller teaterhus, men vad, ser du några, utifrån ditt eget perspektiv, några smärtgränser för kulturbranschen att nu går det inte längre?
No, vi befinner oss faktiskt redan i en sån situation att vi är ganska desillusionerade. I höstas orkar vi ännu kämpa. Vi hade liksom våra 4-5 planer, alternativa planer för varje keikka. Men smärtgränsen går ju där att om de musiker som jag då betraktar som alltså Finlands bästa barockmusiker, internationellt erkända så här, om de inte längre har råd att vänta, så byter de bransch. Och då, om vi missar sådana här människor som har verkat i branschen 20, 30, till och med 40 år, då är nog branschen väldigt mycket fattigare när vi kommer igång igen. Jag skulle kanske säga sådär att om vi kommer igång senast till sommaren, så kanske vi fixar det. Men då är redan alltså förtroendet för beslutsfattarna har nog redan tagit väldigt mycket stryk. Att det som jag är väldigt ledsen för, alltså djupt i mitt hjärta, att jag upplever att vi inte är betydelsefulla för det här landet. Att man har faktiskt åsidosatt våra behov, nonchalera vår bransch. För att det som vi behöver är pengar i det här skedet. Det hjälper inte med något annat. Att det där, sen när vi igen får fara och sjunga någon keika på någon Svenska dagen tillställning, så vet ni, det räcker inte.
Så den här pandemin på något sätt har blottat en kultursyn, upplever du det?
Ja. Från... Faktiskt riktigt. Ganska allvarligt. Att är det på riktigt så här? Att man inte ser vårt värde. Kulturbranschen utgör ju 3,5% av BNP. Har ni liksom glömt bort oss? Helt enkelt. Det kom också just här en undersökning om kulturbranschens storlek liksom på EU-nivå. Där man kom fram till att den var nästan en hel procentenhet större. Alltså till och med 4,5% på EU-nivå. Så att kulturbranschen i Finland har ju de facto potential att ännu växa jättemycket. Och det syns liksom inte nu alls här i den här behandlingen som vi får.
Om jag minns rätt så var det en av, när den här regeringen tillträdde, var det en av målsättningarna i det kulturpolitiska programmet också. Att få just kultursektorn att växa på det sättet och kanske gå på export också.
Ja, alltså det är ju det som vi väldigt gärna skulle göra. Och som jag ser det, den här pandemin är en väldigt plågsam påminnelse också om klimatfrågor på många sätt, och globaliseringens liksom problematik på faktiskt ett liksom helt globalt plan, att vi kan inte fortsätta leva på det sättet som vi har gjort. Att vi tror att liksom man kan bara så där resa kors och tvärs i världen, utan vi behöver ta till oss den regionala omgivning som vi lever i, och där definitivt ser jag att kulturlivet har en väldigt stor betydelse. Du ska uppleva Också nu här i Vasa planerar man stora batterifabriker med 7000 arbetsplatser. Men hej, de här människorna vill göra någonting också. Utöver det där ingenjörsjobbet. Och då tänker jag att det finns väldigt mycket här att hämta. Stärk oss, så kommer vår bransch, så kommer folk i många branscher att trivas väldigt bra här. Så där, det var faktiskt en gång den bästa feedback nästan som jag har fått av en i publiken efter en Vasa Barock-konsert. Att nu när vi har Vasa Barock behöver vi inte mera åka till Glyndebourne för att se på barockopera. Alltså en stor traditionell barock, alltså festival i England då, som producerar barockoperor på löpande band. Och då tänkte jag, men det är ju precis det här, alltså vilken guldklimp i en sån liten liksom exalterad feedback. Att om vi kan skapa meningsfull fritid som en del av ett liksom fullödigt liv för människan just här, så finns heller inte det behovet att dra till Paris en kulturhelg. Och det har en stor betydelse för hur vi kommer att jobba med klimatfrågor då, i framtiden. Så om man ska stärka någon bransch nu, så hoppas jag att man skulle välja liksom att tro på kulturbranschens betydelse för att skapa en ny postpandemi liksom verklighet på något vis.
Vilka konsekvenser tror du det har så där rent samhälleligt att det just nu inte finns kulturupplevelser att ta del av på samma sätt som vi är vana med innan pandemin?
Kulturevenemang överlag och liksom kultur, om man tar det liksom i ett brett perspektiv, upplever jag att finns för att människan ska kunna uppleva samhörighet med andra människor, liksom hela mänskligheten på något sätt förstå sitt liv, uppleva skönhet och också på något vis få sådana på ett sätt overbaliserbara verktyg liksom för att i sitt sinne kunna behandla sitt liv och förstå sin omvärld och sådär. Och det att vi inte kan dela det i utrymme, utan vi är liksom skilda av den här skärmen som vi alla är på distans nu för tiden. Och det är meningen att vi ska då kunna liksom ta till oss konserter och föreställningar på distans. Men det att vi inte kan dela rummet med artisterna och med andra i publiken, så det gör nog livet mycket fattigare. För att vi behöver känna människors närvaro. Nå, jag är ju sångerska och jag har just disputerat delvis med en avhandling som behandlar det här. Men att vi kan liksom andas in varandras närvaro. Känna den här gemenskapen. Så det är en väldigt stor brist just nu. Så att människor inte får uppleva skönhet och tillsammans. Så det gör livet lite grått.
Har du upplevt någon sån där, om vi pratar myndighetshåll, övertro på det där med att strömma konserter och teater? För det är ju inte ekonomiskt lönsamt, men när man kommer in på den här aspekten också med det där mötet, tycker du att...
Ja, alltså jag tror att man glömmer bort lite. Man tänker att om vi får säga de där samma sakerna, att det där, vi kan gå på ett möte, kan vi gå igenom föredragningslistan, så då har vi liksom gjort allt. Men när den där gemenskapen, hur den skapas via en skärm, så det är nog inte alls så lätt. Och det är väldigt bra om vi skulle få finanser så att vi skulle kunna streama, för att då kan vi ändå jobba tillsammans. Vi behöver ju musicera i samma rum för att vi alls ska kunna liksom göra det bra. Åtminstone i klassisk musik där man inte har beat, så behöver man definitivt andas tillsammans. Men vi kan nu tillfälligt, bara vi får jobba ihop, så kan vi göra det streamat. Och jag tror också det Om vi har streamade konserter från en, till exempel från kyrkan här, när vi måste ju göra om Vasa Barocks huvudkonsert här i höstas på 4 dagars varsel. Och då var den ändå liksom väldigt lokaliserad. Alla kände igen det här Trefaldighetskyrkan. Där finns inte en människa i publiken. Det var någonting liksom man kände verkligen att det var en, det gav en viss samhörighet. Men inte längden förstås. Men att tillfälligt så kan vi göra så. För att det finns det där, det är redan bekant. Folk har redan varit in till stadshuset. De har varit i kyrkan. De vet liksom, det ger någon sorts gehör liksom i deras varelse på något sätt. Att ja, där har jag varit och jag vet hur det känns när jag går dit. Men att kanske en anonym studio omgivning ger inte på det sättet samma liksom genklang i åhöraren då.
Hur, om vi tänker på festivaler och sånt, det är beundransvärt när man tittar på de här stora sommarfestivalerna nu, så det går så att säga fullt in, satsar, och det är förståeligt, man kan ju inte göra någonting halvdant.
Mm.
Men du själv arrangerar en festival, ni brukar ha utländska artister. Det är inte sommar, men vi har ju lärt oss i virussammanhang är ju månader ingen lång tid nu.
Mm.
Hur tänker du inför nästa festival? Tänker du, ja, vi tar internationellt eller vi tar bara nationella för att finländska artister för att det är lättare? Hur?
No, jag upplever, och då som liksom arbetsgivare, att det är min plikt att hålla den här branschen i rullning. Så vi har redan för länge sedan planerat en opera till nästa höst och det kör vi på. Alltså, no questions asked. Vi har en orkester på kommande hit, alltså Helsingfors barockorkester. Och just den här operan har då bara 4 solister, varav 2 är internationella stora namn. Så inte säga riktigt något alternativ, för att om vi själv blir då liksom rädda, försiktiga, så tror jag att då har vi nog väldigt mycket svårare att reparera skadorna sen när vi väl har kommit på den här postpandemin liksom ut på andra sidan så att säga. Och jag tror att för den tilltänkta publiken så är det viktigt att vi visar att vi tar ansvar, vi gör det här så säkert som vi kan och vi skapar just så bra program som vi bara liksom fixar. Top of the line. Då tror jag att folk väldigt gärna kommer. Att kanske de, om de kan lita på att det är tryggt att komma, så då kör vi helt enkelt som vanligt. Jag tror att det kommer att vara nästan en magisk känsla att höra de första ackorden då i Haydns opera i oktober. För att det är så länge sedan vi har fått uppleva det. Så det kommer att vara liksom ännu större än vanligt. Och jag har ju min ensemble som jag, alltså mina musiker brukar få kanske 3 månadslöner om året från Earth Angels verksamhet. Så nu är det ju jätteviktigt att vi får till några cakeor här under våren eller redan i sommar. Deras vilja att fortsätta i branschen hänger ju också på det, att det finns inkomster att få. Så jag bara går och väntar nu på när kommer ministeriet med den här nya stödomgången, för att nu börjar det nog vara kritiskt.
Och tror du det kommer?
Ja, jag tror nog det. Men jag tycker det är nog väldigt sena. Det är en likadan omgång som det var i somras. Vi skapar mycket arbetsplatser på det. Liksom tro på framtiden.
För man ska ju komma ihåg att de här pengarna är ju, de fyller ju inte de hål som har uppstått heller. Och man kan ju tänka sig att till exempel konserter och teater som startar upp, de kommer ju att spela minus i början. Mm. Det handlar ju bara om att komma igång. Så, så ingen ska ju tro att det här bara täcker allt som har gått förlorat.
Nej, inte alls. Det gäller ju att komma igång med små steg. Vi vet alltså, vi älskar väl alla kulturtanten, hon som besöker evenemangen allra mest. Det är ju alltså, studier visar ju att det den aktivaste kulturkonsumenten är en äldre dam. Och om hon nu då hör till riskgruppen så kanske hon inte vågar komma direkt.
Mm.
Och där finns ju så att vi behöver vara medvetna om att våra trognaste besökare kanske inte vågar komma direkt. Och då måste vi helt enkelt locka sån publik som vågar komma överlag.
Alltså om man tänker på kulturen då, och evenemang före coronapandemin slog till. Så en arrangör är ju ett proffs på det, alltså verkligen så där. Man väljer lokal utifrån förväntad publikpotential. Man tar inte en stor känd artist i en liten lokal eller tvärtom. Man har allt det där klart för sig. Publikupplevelsen är ju också väldigt viktig. Att publiken ska trivas, så har det ju varit väldigt tydligt de senaste åren, för att man vill ju att publiken ska återkomma. Det är helt enkelt otroligt skickliga människor på att arrangera evenemang under normala omständigheter. Upplever du att ni har blivit underskattade också från myndighetshåll under den här perioden? För att, jag menar, bara en sån sak som teatrarna här i Vasa, de stängde ju nästan före undantagstillståndet och sen började planera. Ni har gjort likadant med Vasa Barock. Sådär.
Ja, när vi fick force majeure,
ja,
så då var vi ju tvungna.
Ja.
Men att det är ju klart att man kan inte avboka cakeor utan force majeure.
Nej.
För att där kommer ju arbetsgivare, liksom ansvaret kommer ju in. Ja, det var ju nog skrattretande det här med att man i december skulle göra de här planerna för säkra evenemang.
Mm.
Då undrar jag ju nog att har de inte alls följt med i branschen?
Mm. Mm.
Så det var nog kanske där. Och vi har ju väldigt högljutt på många olika plan, många olika så att säga lobby. Mycket lobbande har skett ändå liksom hela sommaren och hösten, och nu också fortsättningsvis, men det är som att man inte skulle riktigt ta det på allvar.
Mm.
För att i kulturbranschen är det av tradition är det lite tabu att diskutera pengar, så att det finns en viss man kanske har en föreställning om att det är inte så viktigt det där med pengar. Men de facto är det ju våra jobb. Jag blev just, igår blev jag tillfrågad att komma och jobba gratis. Och jag blev så förbannad så att jag kan inte förstå att någon begär musiker ännu i denna dag under en pandemi att komma och jobba gratis. Det är liksom förbluffande. Varför skulle vi göra det? Vi har precis samma typer av utgifter som alla andra människor, med boende och familj och ungar som ska ha nya vinterhallar och allt som hör till. Att det är inte riktigt, men vi är ju själva liksom, vår bransch är också, vi måste också titta oss i spegeln, att vi måste faktiskt bli bättre på att prata om pengar. Ofta har jag upplevt att det har varit ganska besvärligt när jag har velat diskutera till exempel arvoden för vissa engagemang som jag har tyckt att de har varit för låga, och jag har märkt då i vissa sammanhang att man måste faktiskt förklara varifrån kostnaderna uppkommer, att hur mycket arbetstid sätter jag ner på en sån här keikka, därför kan du inte betala mig 100 euro utan det ska vara en nolla till för att det liksom alls ska gå ihop. Så att såna frågor tror jag att kommer bli väldigt viktiga när vi nu sen får starta upp igen. Att vi gör det väldigt klart att på vilket sätt kostnaderna uppkommer. Och vad kostar vår tid? Sånt.
Det här låter ju nästan som att folk ännu tror att det är någon sorts hobbyverksamhet eller någon sorts sidogrej sådär till.
Mm. No, på något sätt att alltså det finns ju det här.
Mm.
Men också på det sättet att, att musiker inte riktigt kanske vågar ta betalt. För att konkurrensen är ju stenhård. Och det var den ju redan före pandemin. Så att man har inte riktigt vågat ställa krav. Och med det upplever jag att man, man heller inte då visar en självrespekt. Jag gillar att räkna, alltså jag gillar matematik, så att för mig har det varit på ett sätt ganska naturligt att, att göra uträkningar. Att det är helt okej att jag räknar ut hur, hur många timmar som går till någonting och vad kostar en timme och vad blir då den slutgiltiga kostnaden. Men jag kan förstå mycket väl att om man inte tycker riktigt om att räkna, så kan det kännas väldigt på något sätt pinsamt att säga att nej, vet du, den där lönen är inte tillräckligt hög. Så det, vi ska definitivt se oss själva i spegeln, och sådana diskussioner har också förekommit i branschen nu, särskilt då eftersom inte vi alls kan träffas nu, så har det ju för sig gått mest på SOME, i Facebookgrupper och på det sättet. Så att det är en viktig lärdom också för oss.
Här i Österbotten är ju läkare Heikki Kaukoranta har ju blivit vår nya kändis under den här coronapandemin. Han har ju sagt då att det egentligen inte finns väl några större belägg för att man sprider smittan under en konsert eller teaterföreställning med sittande publik, avstånd, man guidas in och man guidas ut, precis som du pratade om. Det är ju ena sidan säkert fint att höra från läkarhåll, men det måste samtidigt vara väldigt frustrerande när ingenting i praktiken går i den riktningen. Skulle du våga arrangera en, om det skulle ens vara möjligt under dessa rådande omständigheter, skulle du våga arrangera en konsert idag?
Inte just nu, för att som sagt, den kära kulturtanten skulle knappast våga komma. Och det betyder att biljettintäkterna ändå inte skulle vara, man skulle inte kunna alls uppskatta hurdana de blir. Ja, det finns ju väldigt mycket i de här restriktionerna som jag upplever att det är hemskt orättvist. Det var kvällen före min disputation som var liksom, det var bara några inbjudna familjemedlemmar vi hade. Alltså det var så mycket coronaplanering kring den. Det var ju alltså den konstnärlig examen, så att jag hade då musiker där, så vi skulle spela och framföra musik. Så kom jag från den här övningen och var väldigt liksom tyngd av att tänk om någon ännu hamnar i karantän, vad ska vi göra då? Eller tänk om jag plötsligt hamnar i karantän och det blir ingen disputation. Och så gick jag förbi en karaokebar. Och då undrar jag liksom att vad är det här för en verklighet? Nu hör jag ju att de står där inne och skrålar. Det var ju inte vidare rent, så jag kan tänka mig att de hade kippat några öl för det. Och samtidigt vi med alla säkerhetsavstånd och sånt betraktas då vara väldigt farliga. Och det här är ju faktiskt regeln, att på restauranger, du kan ha 90 pers där, sjunga karaoke, liksom, bara du har platser då för 90 pers, de behöver inte sitta med säkerhetsavstånd. Men tar du då in en musiker, så blir det plötsligt då en offentlig sammankomst, och då får de slänga ut 80 pers. Så det här är ju inte det här är ju rättvist på något sätt, men lagstiftningen är sån här, och jag tycker inte att vi just nu i den här själva krissituationen ska ändra lagstiftningen. Det är för långsamt, och sådana stora beslut kanske man inte bäst gör i en krissituation. Det är ju en längre process att ändra sådana saker i lagstiftningen. Så att just nu hoppas jag mer på de där stödformerna än på att man skulle styra upp det här. Men det är ju nog, det är ganska talande för den finska lagstiftningen att man har större rätt att supa sig full än att gå i ordnade former på en konsert, eller som nu i Helsingforsregionen att inte ens barnen har fått ha sina hobbyn. Det säger ju sitt, och jag hoppas att man sen tar tag i de här problemen inom lagstiftningen när vi har kommit ut på andra sidan, inte just nu för att krisen är för stor, men sen, att man inte glömmer bort det här.
Vad väcker det för tankar hos dig då, som både som det som musiker själv, men också som den här konstnärliga ledaren, att det då ändå finns en yttre omständighet som, jag tänker på vacciner, en sån yttre omständighet där de som tillverkar vacciner meddelar att när vi kommer att meddela med en fördröjd tidtabell, vi kan inte leverera så mycket som vi har sagt från början. Vi lever ju alla på hoppet om lättade restriktioner, och kanske i synnerhet er bransch där ni vill få in folk till publikerna. Att hur går tankarna kring det här?
Både med de här virusmutationerna och sen den här försenade vaccinationstidtabellen, så det var ju väldigt tråkiga nyheter förstås. Men jag tror att nu har alla som gör avtal för konserter och föreställningar, så har nu mycket specifika sådana coronaklausuler. Det har också vi har funderat på det länge, liksom också så här ur juridisk synvinkel, att vad är rättvist, för hur kan vi fortsätta med planeringen för höstens opera, och hur är vi också rättvisa mot artisterna, att hurdant avtal går de med på att skriva under, så att det inte blir liksom en liksom ojämn sån här maktbalans där. Så det här är ju frågor vi behöver ta i beaktande, och som sagt, det behövs force majeure för att ställa in en keikka eller föreställning. Att man kan inte bara på filis att när nu blev jag lite orolig, kan man inte ställa in, för att man har sitt ansvar som arbetsgivare. Och då tror jag att det är väldigt viktigt med sådana här avtalsfrågor nu härifrån och framåt, att vi faktiskt har koll på det här. Och allt det här handlar också om den här oviljan att diskutera finanserna i branschen, att vi skulle faktiskt bli bättre på det och våga titta på de här avtalen, att vad är det vi faktiskt kommer överens om. Och på det sättet också tror jag att vi vågar göra satsningar, om det är klart och tydligt står att om restriktionerna är just sån här, så då går det inte att göra. För att vi måste ju ändå fixa budgeten, vi kan ju inte gå på minus, för att det finns ingen reservkassa.
Du har lyssnat på nyhetspodden Bakom rubrikerna. Medverkande i det här avsnittet var sopranen och konstnärliga ledaren Kajsa Dahlbäck och Vasabadets kulturchef Patrik Back. Mitt namn är Patrik Sjöholm, och fler avsnitt av nyhetspodden hittar du på vasabadet.fi/lyssna eller osterbottenstidning.fi/lyssna.